Ja, då börjar vi med att be tillsammans. Tack Jesus att vi får samlas i ditt namn. Tack för löftet att du är här. Att två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Herre, fyll oss med din heliga ande. Vi ber om nåd att du ska öppna ditt ord för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i fångenskapsperioden. Och vi kommer att lämna det babyloniska imperiet bakom oss nu. Under hela Daniels liv så såg det ut så här. Att vi hade ju Babylonien där och vi ser Jerusalem låg där borta. Och judarna hade förts i fångenskap till Babel. Men öster om Babylonien fanns Medien, ett stort rike med Ekbatana som huvudstad. Och ett litet mindre rike, Persien, låg där nere vid Persiska viken. Och Pasargadai var huvudstad där. Och de här två gjorde en konfederation. Och de två första kungarna var från Medien, men den tredje kungen var kung Kores av Persien. Och vi ser Lydien där uppe, och det är ju dagens Turkiet egentligen. Och så har vi Egypten också, två stora länder. Och när vi närmar oss 540, det är året innan det medisk-persiska imperiet intog Babel, då ser vi att de har redan tagit Lydien. Så att Lydien är då en del av det här imperiet som är på väg att växa fram. Och 539 så intar man alltså Babel och får ett jättestort rike. Vi får lite nya städer att hålla ordning på. Ekbatana har vi sett, huvudstaden i Medien fortfarande. Här i det medisk-persiska riket. Man anlägger en stad som heter Persepolis. Som ligger väldigt nära den gamla persiska huvudstaden. En bit ner där. Och Susa möter vi. Och Susa var ju där Ester fanns. I Susas borg. Så det här riket inkluderade då Lydia och Babel. Men från 525 också Egypten. Så ni ser ju vilket enormt imperium det persiska imperiet var med alla dessa stora länder som låg under det persiska imperiet. Vi ska titta hur det persiska imperiet förhåller sig till Bibeln. 539 hade vi alltså Babels fall. Och det persiska imperiet som växer fram. Kung Koresh var kung av Persien från 553 till 530. Sen kom hans son, Kambyses den andra. Och han var från 530 till 522. Och det var han då som intog Egypten som vi såg. Och sen när han dog 522 så försökte hans bror Bardeja ta kontroll över riket. Men det blev en kupp ganska snabbt, så en som hette Darius tog makten och styrde från 522 till 486. Sen kom hans son Ahasveros, som ibland kallas för Xerxes. Och det var under hans tid då som Ester blev drottning av Persien. Han styrde från 486 till 465. Sen kom hans son, Artaxasta, som styrde en lång tid, från 465 till 423, alltså nästan 40 år. Och vi ska se hur de här kungarna förhåller sig till Bibeln. Vi har ju återkomsten där, 539. Kung Koresh som utfärdar ett dekret att judarna ska få återvända och bygga upp templet. Och det är ungefär 50 000 judar som tar sig tillbaka till landet. Och det kanske var 538 någonting sånt i verkligheten som de kom dit. 536 lägger de grunden till det nya templet, det andra templet. Exakt på samma ställe där Salomos tempel hade stått, där lägger de grunden. Men det fanns ju folk i området som assyrierna hade fört dit. Och det blev ju ett stort motstånd mot det här tempelbygget. Så pass mycket så att de la ner hela bygget. Och då reste Gud upp profeterna Haggai och Sakarja. Och de uppmuntrade dem att sätta igång med tempelbygget igen. Det här är ju 14 år senare. Och det skickas en skrivelse till Persien. Nu har ju Darjavers blivit ganska ny kung. Och man gör en undersökning i Ekbatana, i gamla mediska riket, i den gamla mediska huvudstaden. Och där hittar man en skrivelse från Koresh, där det verkligen står att det här templet skulle byggas upp i Jerusalem. Och Darjavers ger order om att de får absolut inte hindra judarna att bygga upp det här templet. Istället ska de finansiera hela bygget med skattemedel. Och 4 år senare så kunde de inviga det här templet. Och de firar Herrens påsk. En stor högtid för judarna. Under Ahasveros regering då, vi vet inte exakt när, så blir Ester drottning av Persien. Hon vinner Miss World-tävlingen där och kung Ahasveros fastnar för Ester. Och 458, det ser att vi är ganska långt efter de har kommit tillbaka ifrån fångenskapen, så kommer Esra till landet. Han är ditsänd av kung Artaxasta. Hans uppgift är att etablera lagen bland judarna och sätta upp domstolar i landet som ska döma efter judarnas lag, Mose lag, och efter den persiska lagen. Och han är en oerhört viktig person för att bevara Gamla testamentet. Man tror att han har skrivit krönikeböckerna till exempel. Möjligen, ja.
Varför var perserna så intresserade av att judarna skulle
lagen och bygga templet? Ja, det där får nog betraktas som ett mirakel att Esra fick komma och undervisa om lagen. Det kan hända att man är intresserad av lag och ordning så i det här området. Men det står i Esra bok att Guds hand var över honom och han fick då nåd inför kungen i det här uppdraget. Så att det, vi får nog tillskriva Gud lite grann som ett mirakel att det faktiskt sker det som du frågar om.
Men även att bygga upp templet?
Ja, det var inte helt ovanligt. Babylonierna och assyrierna hade ju härskat genom söndring. De alltså besegrade riken, tog folk som fångar som då blev slavar för att bygga upp deras imperium, så att säga, jobba åt dem. Och så flyttade de in andra folkslag i det här området. Det var assyrierna som gjorde det. Babylonerna flyttade inte in några andra judar, utan det var ganska tomt egentligen, judar. Men det norra riket Israel, det var ju befolkat av olika folk som assyrierna hade tagit dit. Men perserna var annorlunda. De tillät inte bara judarna, utan ett antal folk att återvända till sina ursprungsplatser för att bygga upp templen. Det motiv som man kan se i Esra bok när det gäller att bygga upp templet i Jerusalem i den här skrivelsen som kom från Darjavers, det var att de skulle be för kungen och hans familj i det här templet. Så det var ju också en tanke att gudarna, så att säga i deras begreppsvärld, skulle vara med dem, beskydda dem och välsigna dem som familj. Och han blir viktig då för Gamla testamentet, att samla Gamla testamentet. Vi förstår det här, det har varit en fångenskap 70 år. Vad händer med skrifterna? Vad händer med profetrullarna? Vem tar hand om det här? Vem tar hand om Mose lag? Jag menar, hur funkade det? Och här tror man att Esra har spelat en nyckelroll. Han kallas i Nehemjas bok för skriftlärd, att han var skriftlärd. Han var präst och han var kunnig i Guds lag. Så han tror man är nyckelpersonen för att bevara Gamla testamentet. Man tror att det är ganska sannolikt också att det var han som satte ihop saltaren på det sätt i den ordning som vi har idag. Och så har vi Nehemja. Vi ser att Nehemja kom dit 445-444 och de är ju samtida de här två. Vi läser om Esra i Nehemjas bok, så att de här är verkligen samtida och jobbar lite som ett team. Och hans uppdrag var ju att bygga upp murarna kring Jerusalem och att bygga upp staden. Och när vi läser Malaki förstår vi att han måste ju också finnas i ungefär samma period, runt 440 lägger vi Malaki. Och vi kommer att gå igenom just det här materialet då och jobba oss framåt efter den här tidtabellen. Men vi ska ju börja från början och det handlar om det nya templet. Det är det vi ska titta på. Och vi kommer in i början av Esra bok. Esra 1:1-4. Året är 539. Detta hände i den persiska kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungens Koresh sinne. Så att han över hela sitt rike lät kungöra både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien. Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels, Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Och det visar sig att det var väldigt stora gåvor när de samlades ihop. Det är jättemycket som de har med sig när de kommer här, det första gänget. Och de får också med sig de kärl som Nebukadnessar hade tagit ur Salomos tempel i Jerusalem. Det får de med sig tillbaka till det nya templet som ska byggas i Jerusalem. Och det fanns en hänvisning här till Jeremia. På ett par ställen i Jeremias bok läser vi om att fångenskapen skulle vara 70 år. Här är ett utdrag från det här brevet som Jeremia skriver till fångarna. Han skriver det 597 när 10 000 fångar har förts iväg till Babel. Och det står så här: för så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och det här är ju ett väldigt trösterikt brev som Herren genom Jeremia skrev till fångarna i Babel. Och under hela tiden har de ju haft det här med sig. Och man kan tänka sig att Daniel och Sadrach, Mesach och Abednego, de har ju liksom haft det här brevet och har ju hjälpt dem att se vad som ska ske. Och vi såg ju också när Daniel gick in i förbön för hela situationen år 539 när perserna hade intagit landet och det hade blivit stora omvälvningar så att säga. Då drog han sig till minnes att det började närma sig de 70 åren. Och han gick in i profetisk förbön och bad att Gud skulle förlåta folket och föra dem tillbaka. I enlighet med Jeremias profetia står det i Daniels bok kapitel 9. Men hade de då blivit helt befriade? Hur var det med detta? Var de inte fångar och slavar längre? Ja, vi ser på kartan här att egentligen har de flyttat inom ett stort rike. Visst, det är en ganska lång sträcka, men det är fortfarande inom det persiska imperiet. Och de är ju fortfarande slavar. Det märker vi när vi kommer så långt fram till, som till Esras bok. Där Esra skriver då i kapitel 9, vers 9. Slavar är vi, men vår Gud har inte övergett oss i vårt slaveri. Utan let oss finna nåd inför Persiens kungar. Så att de gav oss mod och kraft att bygga upp vår Guds stad igen och resa upp dess ruiner. Och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem. Och i Nehemjas bok ser vi samma sak. Här är en bön i kapitel 9, vers 36 och 37. Idag är vi slavar i det land som du gav våra fäder att äta dess frukt och dess goda. Där är vi slavar. Dess rika skörd går till de kungar du satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de vill. Och vi är i stor nöd. Så här kommer det fram en självförståelse. Nästan 100 år efter att de kommer tillbaka ser de fortfarande på sig själva som slavar i det persiska imperiet. Vi ska titta på det här då med att de kom för att bygga upp det nya templet. Vi tittar i början av Esra bok. Esra bok är ju delad i två delar. En historisk del som beskriver vad som hände från det att de kom tillbaka till dess att han kom till landet 458. Och sen kommer en del där han är med i händelserna. Det första de gör när de kommer dit är att de bygger upp altaret för att börja offra, brännoffersaltaret. Så här står det i Esra 3 och 3. De uppförde altaret på dess plats eftersom de var rädda för folken där i länderna omkring. På altaret offrade de brännoffer åt Herren, morgonens och kvällens brännoffer. Det fanns inget tempel, men de började med altaret. Och de börjar med att bära fram offer åt Herren på exakt samma plats där det förra offeraltaret hade stått. Sen lades grunden till templet 536 och det leddes då av ståthållaren Zerubbabel och översteprästen Jeshua. Ibland kallas han för Josua, det är samma person. Och det var de här två då som ledde folket när de kom tillbaka till landet. Esra 3, 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja det glada jubelropet och folkets högljudda gråt. För folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Vilken märklig situation. En del gråter högt och en del bara jublar av glädje. Och man kan inte ens skilja på gråten och triumfropen. Det hörs över hela trakten, vad säger Lilian? Ja, varför grät de? Jag tror att de mindes tragedin med det förra templet. Hur hemskt det var att templet förstördes. Men som vi sa så fanns det ju andra folk, olika folk som hade förts dit av framförallt assyrierna, som fanns i landet. Men folket i landet fick judarna att tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Koresh av Persien levde. Och sedan ända till dess att kung Darius av Persien började regera. Så tempelbygget lades ner helt enkelt. Därför att det var så mycket motstånd. De sa, vi vill bygga med er. Men judarna sa, nej, ni får inte bygga med oss. Det här är vår Guds tempel och det är bara vi som får bygga det här templet. Och då såg vi då att Gud reste upp Haggai och Sakarja 520 före Kristus. Och profeten Haggai och Sakarja Iddos son profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem. Zerubbabel, Shealtiels son och Jeshua, Josadaks son började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Här är Esra 5, 1 och 2. Så det här är vad Gud gör. Han reste upp de här två profeterna. Och det är den här skrivelsen då som han skrev för att kolla liksom, stämmer det här att kung Koresh har utfärdat ett dekret att den här templet ska byggas upp. Och det visade sig att det gjorde det. De hittade skrivelsen i Ekbatana. Så här står det bland annat i denna skrivelse. Nu ska du, Tattenai, ståthållare i landet på andra sidan floden. Okej, det här kommer igen då. Landet på andra sidan floden. Det är alltså floden Eufrat. Och allt som ligger väster om Eufrat är landet på andra sidan floden. Och det är ett ganska stort område, men där fanns ju definitivt Jerusalem och Juda också. Nu ska du, Tattenai, ståthållare i landet på andra sidan floden. Och du, Shetar Bosenai, och era medbröder, Afarsekiterna, på andra sidan floden, håll er borta därifrån. Lämna arbetet på detta Guds hus i fred. Judarnas ståthållare och äldste ska bygga detta Guds hus på dess plats. Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som kungen får i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt utbetalas till dessa män. Så att arbetet inte avbryts. Hallå! Vilken vändning! Alltså Gud reser upp de här profeterna. Och Haggai han säger liksom att kolla vad som händer från den här dagen när ni beslutar för att bygga vad som kommer hända hedan efter. Och så kommer den här skrivelsen. Skattefinansierat bygge och inte bara byggnadsmaterialet utan också djur och allting som behövs till tempeltjänsten. Allting finansieras från skatten från kungen av Persien. Makalöst. Och va?
Så kallad statskyrka.
Ja, det blev en sån statskyrka. Men grejen var ju då, i slutet av den här skrivelsen står det ju då så att de ska be för kungen och hans söner. Alltså det var ju kroken då, va? Han ville ha förbön. Och templet stod klart 516 före Kristus. Och de som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade påskhögtiden 14:e dagen i första månaden. Esra 6 och 19 var en jättestor dag för judarna att de fick fira påsk i det nya templet. Gud reser alltså upp de här profeterna, Sakarja och Haggai. Vi ska titta på några viktiga profetier i Sakarja. Vi måste sätta oss in i att Gud hade sänt en dom över Jerusalem och Juda. Och frågan är ju, nu håller de på och bygger upp det här templet. Kommer Gud att liksom säga ja till det här templet. I Hesekiels bok läste vi om hur Herrens härlighet lämnade det gamla templet och det var fritt framför babylonierna och bara slå sönder hela templet och sätta eld på hela staden. Men här ser vi i Sakarjas bok kommer någonting väldigt viktigt för folket att få veta att Gud återigen utvalde Jerusalem. Han skulle bo där, hans hus skulle stå där. Sakarja 1, 16 och 17, 2 och 5, 2, 10 till 12. En annan viktig fråga är ju översteprästen Josua, eller Jeshua. Skulle Gud acceptera honom som överstepräst? Du vet ju också om profetierna Jeremia och Hesekiel mot prästerskapet. Skulle den här översteprästen accepteras? Och vi har en väldigt intressant situation i Sakarja 3, 1-5. Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Så Satan är där och är en åklagare och säger den här killen, han är oren, han är inte värdig, han kan inte få vara överstepräst liksom. Men Herren sa till Satan, Herren ska straffa dig Satan. Ja, Herren ska straffa dig. Han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden? Lite svårt att förstå, men jag tror att det är ett vedträ som är satt i brand och som har liksom räddats ut ur elden. Och så står det, Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängen. Och det är verkligen orena kläder. Det är inte bara lite smuts på honom. Han är helt igenom oren. Och ängeln sa till dem som stod inför honom, ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua, se, jag har tagit din missgärning ifrån dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag, det är troligtvis Sakarja då som hoppar in i synen, sätt en ren turban på hans huvud. Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Det här är ju som beskrivning av frälsningen egentligen. Men de här orena kläderna som tas av, så får han prästkläderna, de överste prästerliga kläderna. Och den hade en turban också som sattes på huvudet av överste prästen. Där det stod helgad åt Herren. Och likadant den här Zerubbabel. Han får också ord och det är samma sak. Kungarna av Davids släkt hade fått domsprofetier över sig. Den sista kungen, Sidkia, fick domsprofetia över sig i Hesekiels bok till exempel. Så att kommer Gud att acceptera Zerubbabel som då var av Davids släkt och finns med i Jesus släkttavla? Vi ska läsa här Sakarja 4, 6-7 och vers 9. Här är Herrens ord till Zerubbabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubbabel ska du bli jämn mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Och vers 9. Zerubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Ja, Gud tog emot Zerubbabel. Och han fick vara med att lägga grunden till templet. Men också föra fram slutstenen. 516 är templet färdigt. Och vi ska titta på några ord från Haggai, profeten Haggai, som också då profeterade 520. Så här står det i Haggai 1 och 4. Är det då tid för er själva att bo i planelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Det är ungefär Lennarts tal här på församlingsmötet.
Ja,
det var rätt. Så att de hade ju byggt då i 14 år på sina egna hus som började bli ganska fina liksom. Men huset, Herrens hus, Guds hus, låg i ruiner fortfarande 520. Och Haggai säger, om ni inte vill drabbas av Guds förbannelse utan vill ha Guds välsignelse, då måste ni sätta igång och bygga nu. Och det gjorde de. De satte igång och byggde. Och det kom enorma löften kring det här nya templet. Vi läser Haggai 2, 8-10. Jag ska skaka om alla hedna folk, och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mitt i silvret, mitt i guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Vilka makalösa löften. Alltså alla folkens skatter ska komma hit. Ja, hur ska vi tolka detta? Och den kommande härligheten ska bli större. Vi vet ju att Salomos tempel, när man invägde det, så fyllde Guds härlighet det templet på ett sätt så att prästerna kunde inte ens gå in när de invigde det här templet. Och här fanns då Herrens härlighet hela vägen, som vi ser i Hesekiels bok, ända tills härligheten lämnade templet. Här står det, härligheten i det här huset ska bli ännu större. Okej, hur ska det gå till? Ja, det blev skattefinansierat av Persien, det såg vi ju. De fick ju allting betalt, och det var ju ett mirakel faktiskt. Att staten finansierade inte bara bygget utan också tempeltjänsten med skattemedel. När Esra kommer, då är vi ju då 458, det är en bit fram. Inte riktigt 100 år, men ändå långt fram. Och kommer med enorma skatter. Det rör sig om bortåt 20 ton med ädelmetaller, alltså koppar, guld och silver. Fantastiska skatter som kommer med Esra. Vi läser om det är Esra 8, 24-27. Men klart, vill man komma ännu längre och se att det här skulle få en ännu större härlighet än det förra templet, ja, då får man gå ända fram till kung Herodes, som är en konstig figur i kristen tro, i och med att han försökte döda Jesusbarnet. Han gjorde en jätterestaurering av det här templet, började år 19 före Kristus, och restaureringen var klar år 17 före Kristus. Det var själva tempelbyggnaden, helgedomen, som gjordes där på 1,5 år tog det för honom att göra det. Men först samlade de ihop allt material och allting, så det tog lite tid. Men sen från år 17 framåt så började han bygga på ett enormt tempelkomplex. Och det här tempelkomplexet var egentligen inte klart förrän 63 efter Kristus. Alltså bara 7 år innan det förstördes i grunden av romarna. Och vi möter någonting i Johannes kapitel 2 som har med 46 år att göra. Vi tittar i Johannes 2, 19-21. Jesus svarade, riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Att han var ett tempel, och Gud bodde i honom. Men det är en siffra med 46 år som kommer här, och man utgår ifrån när Herodes börjar bygga på hela det här tempelkomplexet då. 17 före Kristus, 46 minus 17, och så plus 1, för nollan finns ju inte när man går över från 1 före Kristus till 1 efter Kristus. då kommer man till år 30. Och i Johannes evangeliet ser det här ut att ligga verkligen år 30, precis i början av Jesu verksamhet. Och Jesus blir då korsfäst år 33, den 3 april. Så den ligger väldigt bra i tiden när man tittar på det ifrån det här perspektivet. Jesus var ju ett tempel. Och vi känner till den här versen som vi har tittat på många gånger, som är som en nyckelvers till att förstå vem Jesus är. Ordet var Gud och ordet blev människa. Vers 14 i Johannes första kapitel. Och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ja, Guds härlighet uppfyllde templet Jesus, verkligen, och Gud bodde i honom. Nu håller vi på att titta på det här. Hur ska den kommande härligheten av det här huset kunna bli större än det förra? Ja, det är ju anmärkningsvärt. Det här komplexet som Herodes den store byggde, det var ett av de absolut största i hela romarriket. Det här alltså seglade upp mot toppen. Så det är en fantastisk härlighet på det här templet. Och vi vet ju att lärjungarna säger till Jesus, titta på det här liksom, det är fantastiskt. Så Jesus säger, jag säger det här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Och han talar om Jerusalems förstöring och templets förstöring. Och vi möter några anmärkningsvärda ord hos Jesus. När han talar om sig själv som sabbatens herre, vilket ju är otänkbart. I så fall är han Jahve, om han är sabbatens herre. Han säger det sammanhanget till fariseerna. Jag säger er, här är något som är större än templet. Va? Matteus 12:6. Skulle han vara större än det tempel som står i Jerusalem? Ja. Ja, om han är Gud som blivit människa, då är det klart att han är större än templet. Och vi läser i Matteus 21:14-16. Jesus helade och undervisade på tempelplatsen. Han helade både blinda och lama där på tempelplatsen. Och barnen ropar Hosianna, Davids son. Och prästerskapet och de skriftlärda blir upprörda. Hör du vad de säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Och han tar emot tillbedjan av de här barnen, en lovsång, när han står där på tempelplatsen, helar och undervisar. Ja, ser man det från det här perspektivet, så skulle jag också hålla med om att härligheten i det här huset skulle bli större än det förra, för någonting sånt här hade man aldrig sett i Israel. Gud som blev människa står på tempelplatsen, helar och undervisar, och barnen lovsjunger. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Tack att du reste upp profeterna Haggai och Zakaria i absolut rätt tid. Och hela tempelbygget kom igång. Tack för miraklet med Darius skrivelse. Och att det blev skattefinansierat, hela bygget och hela tempeltjänsten. Vi ger dig ära och vi tackar dig för vad du har gjort. Tack Herre Jesus att du är Gud som blev människa. Tack att du gick ibland ditt folk. Och tack Herre att du var faktiskt större än templet i Jerusalem. I Jesu Kristi namn. Amen. Har ni någon tanke? Jag tycker det är frapperande att det gick så dåligt för dem när de kom tillbaka. Man tänkte, åh, nu blir det jättebra. Så vart det inget bra. Men Gud liksom går rakt in i situationerna, har en lösning, och det är de här två profeterna som man reser upp och som förändrar då hela situationen, och templet blir färdigbyggt. En annan sak som jag tycker är slående, det är ju att de inte såg på sig själva. Så nu är vi fria, nu är ingen mer fångenskap, nu är vi inte slavar längre. Nej, både Esra och Nehemja bekräftar, vi är slavar i det persiska imperiet. Och kungarna råder över oss, de råder över våra kroppar. De kan göra precis vad de vill med oss. Och i Nehemja står det, det var på grund av våra synder som det var så här.
Mm. Det är ju lite, man säger, tänkvärt att Gud tillät att templet res ner år 70. Och sen har det inte byggts upp igen. Ett nytt förbund, det är liksom att det är en väldigt tydlig markering. Materiell markering på ett nytt förbund.
Så är det. Och det är ju inte så att Jesus har upphört att vara templet. Därför att när vi kommer till uppenbarelseboken och vi ser det himmelska Jerusalem, så står det, något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Så han är ju Guds tempel av evighet. Han är mötesplatsen mellan Gud och människan. Även i den himmelska staden. Mycket tänkvärt.